Hej och välkomna då till avsnitt 2 av den här intervjupodcasten 45an som görs av mig, Ludvig Persson.
Mm, och mig, Martin Pettersson.
I samarbete med fotbolldirekt.se. Idag gästas vi av Simon Strand, PR-konsult.
Ja, Simon som är AIK-supporter, stor AIK-supporter och jobbar inom PR-branschen, har gjort det i ganska många år. Och har gjort väldigt mycket bra för AIK och ja, även för andra företag. Han har fått priser innan tidigare år för annat jobb utanför fotbollen. Men han blev känd för den stora fotbollspubliken i Sverige när han genomförde Paint It Black-kampanjen, eller var med och genomförde Paint It Black-kampanjen förra året.
Den kampanj som var inför premiären mot Syrianska på nationalarenan som då var nybyggd. Så fick egentligen varenda AIK-are att ändra profilbild på Facebook och lurade skjortan utav medier och så vidare. Det här och mycket annat pratar vi om med Simon Strand. Och hur kampanjerna gick till och ja, hans syn på det hela.
Och vi tar även upp ämnen som han själv vill lära känna Simon och prata lite om framtida kampanjer. Bland annat. Så det är väl bara att lyssna på.
Ja, men ni är så varmt välkomna. Så yes, kickar vi igång där då.
Ja.
Ja, det kan du göra. Men du säger
men
att du
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer in.
Ja, det är upp till dig. Jag
vill inte komma någon annan.
Magnus Persson, vad säger du om det? Vad säger du om det?
Ja, men då hälsar vi varmt välkommen då till Simon Strand.
Tack så mycket.
Du fick tid i ditt späckade schema.
Ja, det tackar vi för. Man får ta sig tid när det dyker upp sådana gyllene tillfällen.
Ja, du har ett ganska fullsmakat schema för övrigt, har vi hört.
Ja, men jag jobbar ju... När jag inte håller på med gnaget grejer så har jag ett dayjobb också. Som PR-konsult. Jag har varit PR-konsult i snart 6 år, tror jag. Jobbar med, ja, sistone har jag jobbat en del med Lufthansa bland annat. Sen jobbar jag med en rad olika uppdragsgivare. Jag kan inte berätta om alla grejer jag håller på med, men DN har jag pysslat lite med på sistone. Familjebostäder, hit och dit.
Om du skulle sammanfatta lite kring hur det fungerar kring AIK med ert samarbete och ja, hur uppdragen delas ut och så vidare, hur...
Jag har en långvarig relation till AIK, så man har ju successivt lärt känna de flesta i och kring klubben och sådär. Så nu för tiden är det en ganska naturlig relation som går way back och är dessutom ganska informell. Jag kan ju slänga iväg ett mejl till vem som helst och säga nu borde vi göra det här, och så är startsträckan betydligt kortare för en som mig eller någon som kanske inte har den långa, intensiva historik. Men till exempel Thomas Edselius som är vd för AIK Fotboll nu, han lärde jag känna strax innan han blev vd. Då var han ekonomichef för, när var det? Det var 2 år sedan kanske?
Ja,
ett och ett halvt.
Något av mina friends.
Exakt. Och sen har jag liksom jobbat med honom, men även liksom Niklas Neslander som är marknadschef eller kommersiell chef som det heter nu för tiden, med Jan Segui redan back in the days innan jag ens visste att Thomas och Niklas existerade. Så jag har ju sen här suttit i lite någon publikgrupp här och haft möten med huvudstyrelsen, var med och startade Sol Invictus som är en av 4 supporter grupper i AIK-alliansen i mitten av 2000-talet. Jag tror någon gång redan typ 2003 eller 2004 så satt jag också i redaktionen för Black Armys tidning Gnagaren. Jag vet inte om den finns kvar ens en gång.
Okay.
Ja, men, så jag har gjort en lång resa liksom.
Men har du en liksom regelbunden ersättning från AIK hela tiden? Eller hur?
Nej, när jag jobbade med Paint It Black-kampanjen på dubbel heltid förra våren så hade jag en ersättning, även om den inte är nivå med vad jag får när jag jobbar med vanliga kommersiella aktörer. Men eftersom jag fick lägga allt jobb åt sidan i ett par, 3 månader. Men annars liksom, nej, inte om man inte jobbar så pass intensivt att man måste, att det liksom tränger ut allt vanligt jobb.
Men du, din långa resa med AIK, när började den egentligen?
Jag började gå i slutet av 90-talet där, liksom, med morsan och min kompis från Hässelby, UFX i Hässelby, och hans morsa. Typ. Så gick vi på Västra. Och sen så tror jag upptäckte GF, Gnageforum, i början av 2000-talet. Började skriva där när jag var 12 eller någonting. Alltså blev man insyltad i det där ganska fort. Jag gick på mer och mer matcher, började åka på bortamatcher. Jag tror min första bortamatch var jag och samma kompis som jag började gå med, och åkte på med smokinglirarna till en träningsmatch i Norrköping på konstgräsplanen bredvid parken typ 2000 eller 2001, när vi var typ 12. Så på den vägen är det.
Okej, okay. Men just det här PR-mässiga, att komma in i klubben på det sättet, när började själva den rollen liksom?
När Solin Victor startade 2005 så gjorde vi den första publikkampanjen, kan man säga, som hette Premiär 30K. Vi ville få 30 000 personer att komma till AIKs premiär i Superettan. Och det var väl, då fick man lite blodad tand på det där. Sen har jag gjort, väl varit del av en rad olika kampanjer, oavsett om det har varit så här, nu ska vi halsdukshav på en match, och sen så kanske de sista åren, i takt med att man har skaffat, blivit liksom fått mer erfarenheter från andra håll och kanter också när det kommer till sånt här, så har man kunnat göra lite biffigare kampanjer också. Vi har de sista 2 åren gjort allt ifrån ambassadprotester till om ni känner till det, något, och Painted Black-kampanjen då. Och även, ja, förra året var jävligt bra, för då jobbar vi med polisnoterna också under hösten med gott resultat.
Men det är inte bara liksom officiella kampanjer för AIK som du jobbar med, något. Du kan jobba liksom kring AIK-alliansen och andra.
Ja, supporter. Men det tror jag är en förutsättning, för det är den största, bästa resursen man har. Man hade ju inte fått samma kraft i någonting av det vi har gjort om man inte hade byggt det på supporterengagemanget. Liksom en annons i Aftonbladet är kul i 2 sekunder, men ska man få någonting att rulla, gradvis växa sig större, och det gäller egentligen inte bara AIK-kampanjer, utan överhuvudtaget så handlar det om att engagera folk. Sen blir det extra tydligt i AIK-sammanhang där man har liksom tusentals frivilliga som bara tar till sig nästan vad som helst. Det är lite fusk nästan att jobba med AIK, eftersom att man har så många engagerade människor runt omkring sig.
Men just ditt engagemang inom AIK fotboll då, känner du att det är PR-konsulten Simon Strand som arbetar, eller blir det supporten Simon Strand som jobbar för AIK fotboll?
Ja, jag önskar, eller så här, det där är lite, det är det enda negativa med att gå in i den rollen, för då blir det lite mer yrkesmässigt. Jag vet, Johan Segui sa det vid något tillfälle också när vi snackade, att det värsta med att jobba på AIK är att man får lite distans till det här läktarperspektivet och att gå på match och så här. För det blir för, det är klart att man får gå in i en roll och så blir man lite avfjärmad från det där andra. Så det är onekligen. Sen är det klart att jag menar att man ändå har supporterperspektivet i ganska stor utsträckning kvar, är också det som gör att jag kan göra bättre och mina kompisar kan göra bättre kampanjer än om man hade anlitat en vanlig reklambyrå eller PR-byrå. Men man tappar det där lite grann, för man måste liksom stänga av vissa delar av hjärnan för att kunna liksom tänka att man måste vara lite rationell och lite osentimental för att tänka så smart som möjligt ur ett kommunikativt perspektiv. Så då får man koppla bort lite. Man är inte hel som supporter, utan man är någon brygga mitt emellan.
Men känner du ändå att i och med i supportskap att du har lite högre i tak kanske, liksom, att du kan gå in och kritisera Thomas Ezeli för något som han gör, eller känner du då att det blir kanske att shit, nu kritiserar en kollega här, istället för att du kanske ser det på ett supporterperspektiv och...
Nej, tvärtom, alltså, jag har inga problem att kritisera någon egentligen. Sen kanske det är liksom, det är oftast bäst att gå direkt till en person och istället för, om man som jag har den möjligheten, än att sitta på internet och hacka på folk. Men jag tror bara jag blir mer och mer kritisk med åren, att det är faktiskt, det är rätt vettiga personer som sitter i AIKs ledning nu för tiden, så det är nog åtminstone delvis därför de gillar mig, tror jag att de gör. För, just för att jag kan ha lite mer ett utifrån perspektiv och säga till dem att bara vänta, det där var ju riktigt dåligt gjort liksom. Samtidigt som man såklart måste vara konstruktiv. Men så vi har en ganska, det är jävligt högt i tak. Och nej, det är inte som att att jag har jobbat nära med dem har inte tagit bort liksom den här kritiska sidan, utan det är snarare kanske att det har gjort att jag har mycket djupare kunskap och inblick än många andra, kan därför kanske leverera relevantare, bättre och mer konstruktiv kritik än vad någon random forumnisse kan göra.
Hur är utrymmet för dig att jobba i AIK sådär liksom, som PR-konsult liksom, är det en bra miljö att jobba i liksom, som klubb för dig?
Både och, alltså det är en liten organisation, och det märks att det är jävla proportionerna mellan mycket uppmärksamhet som omgärdar AIK och storleken på organisationen är rätt skeva liksom. Andra företag eller som med motsvarande uppmärksamhet har ju många fler personer som jobbar dedikerat med kommunikationsfrågor. Alltså på parametern engagemang så är det bästa bästa organisationen man kan jobba med i hela världen i stort sett. Medan såklart att ja, det finns ju mycket fördomar kring AIK och sådär som man måste jobba med också. Alltså, AIK kanske på det sättet är svårare än genomsnitt. Men det är lite blandat.
Vilka fördomar tänker du då på?
Det kan ju vara allt att det är farligt att gå på fotboll, eller att AIK själva inte gör något åt det, eller ja, mycket är det den grejen. Det sticker ju ut såklart. Finns det ju massa andra föreställningar också. Det finns ju liksom vanföreställningar från AIK-supportled också i vissa frågor, för att ja, det är ofta problematiskt med detaljfrågor, att de som själva är inne och jobbar liksom från AIK-ledningens sida kanske inte alltid kan ge all information, men så sitter det folk och är 100% säkra på sin sak på internet fast de egentligen bara sitter på 10% av informationen. Och så kommer det alltid vara. Man får försöka reducera det, men det går inte att komma ifrån helt och hållet.
Ja, det kan du göra, men du säger
men
att du
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen
vart. Det är upp till dig. Ja,
jag vill inte komma någon vart.
Magnus Persson, vad säger
du om det? Om vi ska gå in på den här Painted Black-kampanjen då, som blev det ditt breakthrough kan man säga rent i AIK-sammanhang. Eller, den blev ju väldigt mycket väldigt uppmärksammad i alla fall, för AIKs reklamarbete blev väldigt uppmärksammat. Liksom, för
ja, exakt. Det smällde ju högre än allt tidigare. Sen, ja, jag ser det inte som mitt break, tror jag.
Nej,
men det var jävligt roligt. Ja.
Men generellt, vad var det ni gjorde då? Berätta lite. Det var mycket, många olika saker som ni...
Ja, det var en jävligt komplex kampanj. Och att den lyckades så bra byggdes ju på att vi hade ett väldigt bra och stort team. Som var många duktiga samspelta människor som jobbade hårt som fan. Och satt uppe sent på nätterna, så det var ju verkligen inte bara jag, även om jag har varit någon typ av förebildsfigur av lite olika anledningar. Men det handlar ju om att så här, AIKs utmaning och även alla AIK-supporters utmaning var ju mycket arenan och flytten och hur ska det gå, varför liksom, även om jag både före att vi flyttade in där och idag har en hel del ganska många kritiska åsikter om Friends Arena, så var ju, om man backar till då så här januari februari 2013, så fick man ju lägga allt det där åt sidan och tänka så här, hur ska vi göra det absolut bästa för att det här ska bli så bra som möjligt. Och så kom vi fram med den här parollen då, Paint It Black, som handlar om att liksom, okej, den här arenan är inte AIK än, men det är det vi ska åstadkomma på premiären genom att metaforiskt men även mer eller mindre bokstavligen måla den AIKs primära tröjfärg svart genom att folk klär sig svart och går in och fyller upp läktarna. Och sen tog, det där tog sig massa olika uttryck, och mest mediala uppmärksamhet fick vi för den här hastigt och lustigt påkomna kuppen av att Tommy Nilsson bytte namn till Black. Ja, så när vi snickrade ihop en låt över en natt hit och dit. Så vi gjorde massa olika saker, och det slutade med att det är sällan som jag har varit med om en kampanj även utanför AIK-världen som har fått så mycket ros från journalister liksom där. Flera välprofilerade dagstidningsjournalister, Henrik Hysten från Offside, UEFA.com på sin redaktionella del liksom kräddade kampanjer. Så det var jävligt roligt att för det är ganska lätt att få alla AIK att älska såna här saker. Men att huruvida du håller objektiv kvalitet eller inte avgör sig lite av vad andra tycker, som ska vara mer objektiva uttolkare av verkligheten. Och det är många runt omkring som har sagt att det, eller som var imponerade.
Kampanjen var ju inför matchen mot Syrianska hemmapremiären då mestadels riktad mot den, kan vi säga. Hade du ens kunnat drömma om den publiksiffran som ni slutade på där?
Jag är ju ofta överoptimistisk när det kommer till sånt där. Sätter höga mål och så jag nästan naiva, men ganska typiskt AIK hybrisaktiga mål. Så jag trodde väl nog att vi skulle kunna nå upp en sån här siffra, men samtidigt som ja, det går inte att vara annat än nöjd efterhand på den punkten. Sen är jag kanske mindre nöjd med ja, vi, jag tycker vi AIK levererade, men arenan kanske inte har levererat fullt ut, långt ifrån.
Men det måste ändå vara ett maffigt för dig att gå till matchen den dagen liksom, och se alla supportrar, eller hur?
Ja, eller det var ju även då under den dagen så var man lite inne i uppdraget på något sätt, så det var svårt ja, apropå det där att det blir lite konflikt mellan att göra sitt jobb och att vara supporter. Så jag guidade ju runt några journalister från Indien på matchen, bland annat. Men ja, det var mäktigt att se. Sen var det fruktansvärt att höra att inte att akustiken var så pass dålig som den ändå är.
Ska vi gå in på mer specifika små delar av kampanjen då, och börja med den här Black-historien kanske. Det var så att Tommy Nilsson hade väl meddelat att han skulle byta namn till Black en dag. Och
det var helt plötsligt.
Det visste inte ni om alls från början. Och, kan du berätta lite sen vad som hände? Liksom?
Ja, nej, men det var någon vecka efter att vi hade lanserat vår kampanj, så helt plötsligt en morgon står det på alla stora nyhetssajter på text-tv att Tommy Nilsson byter namn till Black, och det var ju lite, stod i kontrast till hans gamla, så som man känner Tommy Nilsson sedan tidigare. Och ja, det tog väl bara ett par timmar innan Aftonbladet spekulerade i att det hade med vår kampanj att göra, att det var någon typ av PR-kupp i och med att det är känt att Tommy Nilsson gör kvar.
Men då hade inte ni alls några tankar på det?
Och ja, men ja, vi tyckte också att det var helt barockt och begrep inte varför han bytte namn, och tänkte att det kanske är någon typ av kupp, och det kanske till och med så att han har gjort på eget initiativ för våran kampanj skull. Bland alla osannolika, för det fanns ingen direkt uppenbar förklaring, så vi uteslöt inte det. Men sen jag försökte nå han genom hans manager, men så jag fick tag i honom. Det var ganska många som hörde av sig, både till mig och undrar om jag var inblandad och till den här managern. Men till slut fick jag tag i honom. Men det visade sig att han var göteborgare, och hans son hade spelat i någon, om det var Örgryte, och gjort mål för ett antal år sedan mot AIK. Så han ville mest prata om det, för han var ingen större anhängare av oss helt enkelt. Och sen så sa han att han skulle kolla med Tommy om han kunde höra av sig direkt tillbaka till mig. Men ja, det vart inget av det. Så jag fick inte ut så mycket vettigt av honom. Men sen på eftermiddagen började vi förstå att det kom fram att domänen de hade riggat för artisten Black var riggad i Forsman och Bodenforsen reklambyrå. En kompis som hade lite inside information var ganska säker på att det var för Marabou, deras black chokladkaka som de ville relansera. Sen så skrev Tommy Nilsson, som då, eller artisten Black som han hette vid tillfället, på Twitter att imorgon klockan 9 kommer en låt som kommer liksom avtäcka vad det här egentligen handlar.
Han skrev väl Dignagio mitt hjärta också.
Ja, precis. Någon subtil, avsiktlig eller oavsiktlig referens som folk gick igång på. Så spekulationerna gick ju varma. Det var många som var helt säkra på att AIK, det var till och med vissa journalister som mer eller mindre skrev. Men ja, så sent på eftermiddagen där fick vi reda på att han skulle droppa den där låten 9 morgonen därpå. Och vi var, hade förstått mer eller mindre att det var Marabou kampanj då. Så då sätter vi oss. Jag mötte, det var någon som, det var Viktor eller Patrik, mina polare som jobbar i reklambranschen, var med på det, som ringde mig. Och så snackade vi om att jag tror det var Viktor som kläckte, eller Patrik som kläckte idén att vi borde göra en egen låt. Vi måste bara hitta en Tommy Nilsson soundalike och en studio och skriva en låttext och ett pressmeddelande, och så skickar vi ut det. Om de kommer ut med den riktiga låten klockan 9, så måste vi släppa våran klockan 8:30 för att kapa till oss uppmärksamheten även nu när liksom den stora bomben ska smälla. Så vi sätter oss på Rival vid typ 10 på kvällen tror jag, och börjar ringa samtal för att lösa de här puckarna som vi måste lösa. Och även om, ja, jag tror det tog 50 samtal gemensamt innan vi löste den första. Det var när jag fick tag på Adam Tensta, som jag kände lite som tidigare. Och han hade en hemmastudio som vi kunde vara och spela in. Och strax därpå så är Leo Rubio, som är en känd AIK-are, trubadur. Han hade någon polare som han hävdade kunde låta som Tommy Nilsson. Och då hade vi ringt lite folk vi kände innan som kunde sjunga och bara, kom igen, kan du inte låta som Tommy Nilsson? Alla bara, nej, jag lovar, det går inte. Så vi tog den här snubben, vi köpte grisen i säcken liksom, men vi hade inte jättemånga alternativ. Det var väl typ mitt i veckan, klockan hade nog blivit 11:30 på kvällen. Så vi möter upp Leo Rubio och hans kompis Henrik Didriksson, sångaren, och åker ut till Tensta och spelar in. Och för då går Adam in med Henrik och de spelar in i hans studiorum. Vi står utanför och tjuvlyssnar och bara kollar på varandra och säger att fan, det låter ju typ som Tommy Nilsson. I alla fall tillräckligt lik för att ingen ska reagera på det, särskilt som Tommy Nilsson inte har, det är ingen som riktigt kom, eller han har inte varit aktiv de senaste åren. Och sen samtidigt någon gång på vägen, då hade vi alltså skrivit en låt innan vi, eller typ i bilen på väg till Tensta. Och när vi hade spelat in låten så hade vi också fått tag i Marcus Henoksson som proddar Klerups nya skiva. Och han kunde mixa och mastra och allt vad det heter. Och de satt i studio, han var i Sjöstad, han och Klerup. Så vi åker från Adam Tensta till dem i Hammarby Sjöstad vid 2 på natten eller någonting. Och köper med oss lite folköl på deras frågan. Och spelar upp inspelningen när vi kommer fram. Klerar upp lite taggad, tycker att fan vad grymt, det här vill jag lägga trummen på. Så han går in och lägger trummen på det. Vi skriver ett pressmeddelande samtidigt som de håller på. Sen håller Marcus på att liksom gör klart produktionen, och jag tror vi 5:30 på morgonen så är vi färdiga. Jag blir skjutsad av Patrik till mitt kontor, sover på golvet i 1,5 timme, går upp, skickar ut det här pressmeddelandet att här är artisten Blacks nya låt, var på ja, de flesta stora medier plockar det helt urskillningslöst. Sen är det några timmars förvirring, och då har vi redan tänkt att det kommer inte dröja så lång tid innan de här där nystanet börjar rätas ut liksom. Och då får vi göra liksom nästa vågs PR, berätta om hur vi liksom dubbellurade alla. Så gjorde vi det. Jag tror vi gick ut med det först i Expressen liksom klockan 11:30 på förmiddagen, så det var bara några timmar efter.
Kände ni inte riktigt galna där när ni satt och ringde runt liksom? Ni måste ju nästan känt idiotiska liksom, alltså.
Ja, jag tror att även om oddsen var emot oss. Ibland går man in i någon så här tyst samförstånd om att okej, vi kommer lösa det här. Det kändes så. Det var nog nödvändigt, annars hade det inte gått. Men, nej, jag tror inte att det var nog för inne i det för att så här, reflektera utifrån. Så här, gå ut oss, ur oss själva och reflektera över hur galet det faktiskt var. Liksom.
Nu efteråt, och vad tänker du när du tänker tillbaka på det?
Ja, men det, jag tror, är man väl tillräckligt beslutsam så går det alltid att lösa sådana här saker på extremt kort tid. Man kan göra saker man kanske inte kunde föreställa sig. Det handlar bara om att fokusera tillräckligt mycket. Tror jag, i alla sådana här projekt, oavsett vad man håller på med egentligen, så finns det omständigheter runt omkring som gör att alla planeter står rätt för att göra X eller Y. Jag tror man måste bara vara ute och kolla efter alla de här möjligheterna och konstiga sammanträffanden som gör att det uppstår väldigt speciella situationer. Man måste lukta till sig den där turen. I alla sammanhang så finns det tur någonstans där ute runt omkring sig, och den måste man liksom fånga.
Men när förstod du att du skulle bli så bra som den du blev? Var det tidigt redan på Rival, eller var det senare på natten när låten började konstrueras liksom?
Alltså, låten i sig kanske inte var något mästerverk, och det var inte riktigt det heller liksom. Och det var inte en enda människa som ifrågasatte att det var Tommy Nilsson, vad jag har sett i alla fall. Men vi fattade nog att om vi får till det här så kommer det liksom, med tanke på att det redan hade fått så mycket uppmärksamhet under dagen och alla gick och väntade på vad som skulle hända imorgon, så var vi nog ganska, vi kände oss nog ganska säkra med att så här, lyckas vi bara knapa ihop något så kommer det bli väldigt mycket tryck på den storyn liksom. Man får ju en viss känsla liksom, när man jobbar med sånt här på daglig basis, så har man en hyfsad förmåga att bedöma liksom vad som kommer flyga och inte.
Vad sa AIK, alltså de som jobbar i AIK, ja, Thomas och Johan och dem liksom? För jag antar att de inte var heller var jätteunderrättade.
Nej, de visste ju varken in eller ut. Jag fick ju ett sms då klockan, ja, strax efter att vi hade släppt vår låt från Niklas Neslander på AIK, där han skrev att fan, du sa ju att vi inte hade något att göra med det här. Så jag bara, nej men det här är inte Tommy Nilsson, det är våran egen black artist. Ja, så där är det ofta. Jag kan ibland glömma bort och förankra saker med Niklas och andra. Men sen brukar det, Jag brukar lita tillräckligt mycket på att det här kommer nog bli bra och roligt i slutändan, och då är vi bara med om ursäkt och så här, visa resultaten, så brukar folk glömma.
Ja, så det var okej för någon för det?
Ja, jag tror de var nöjda i slutändan, även om processen kanske var ganska slitsam. Jag är inte helt lätt att samarbeta med alla gånger.
Hur ser du på att ni fick ut det i media så pass bra liksom? Är det, känner du liksom yes, eller känner du fan vad dåligt av media liksom, eller hur?
Nej, men det är att de liksom svalde betet är en naturlig konsekvens av att det går så fort och att de är så få. Så det var, jag snackade en del om det där efteråt också, försökte knyta ihop det och baka in lite mediekritik i det där, eller om man ska kalla det mediekritik, man är väl kritisk mot den utveckling som har skett, som inte på kanske framförallt i journalisternas eget fel, utan det är ett resultat av hur både hur konsumenter agerar, vad de efterfrågar, och vad mediekoncernerna spottar ur sig.
Men är det någonting du känner som PR-konsult att du använder, alltså den, att de verkligen snappar på betet ganska fort?
Det är klart att man får ofta väldigt bra effekt om man agerar på saker som händer i realtid mer eller mindre, och kopplar på det nu när liksom om jag på 2 timmar kan slänga ihop en nyhet som är väldigt aktuell just då, så är det ofta en bra biljett till uppmärksamhet. Men sen så, det är inte som att mitt dagliga jobb går ut på att kuppa folk liksom. Utan, men däremot att använda sig av den här snabbheten och ja, vad man kan kalla realtidsregi, absolut. Så är det.
Men hur nöjd är du med Paint in Black-kampanjen nu efterhand?
Nej, men jag tyckte det varit bra. Jag tycker vi skapar någon typ av liksom ett framgångsexempel på hur AIK kan jobba med kommunikation i flera avseenden. Det kan vara så här motorn eller loket i ett så kallat best practice, som man kollar på, använder de lärdomarna även i andra sammanhang, vilket jag tycker att vi redan har gjort till viss del. Och jag tycker, vilket ju är det viktigaste, så tycker jag att den levererade när det kommer till årskortsförsäljning, publiksiffran i premiären, och att det vart någonting som AIK samlades kring inför säsongen. Absolut.
Ja, du har gjort lite andra saker, du har varit med om lite andra saker också. Det här Djurgårds och Hammarby-filtret var väl också förra året som ni...
Ja, exakt. En kille som heter Nilla som är duktig på programmering, han kastade ihop det här webbläsarfiltret som censurerar bort massa fula ord, Djurgården, Hammarby, alla deras spelarnamn och sådär, från internet. Och så det släppte ju faktiskt dagen efter den här Tommy Nilsson-kuppen, just för att visa att vi hade den liksom, den låg bara vänta på att släppa sig ett tillfälle. Vi tyckte att det var viktigt efter Tommy Nilsson-kuppen att visa att följa upp med någonting, så att det inte bara kändes som en stor one shot och sen så hände ingenting efteråt. Så då släppte vi den i Sportblad. Och det märkte man ju, eller det har jag märkt alla gånger jag har jobbat med som PR-aktiviteter för AIK, att det finns ju ett outtömligt intresse för AIK. Det är ju sällan man ringer en journalist och de bara nej, vi vill inte ha det här, utan jag tror om AIK jobbar mer regelbundet och mer intensivt med sådana här frågor, så kan man också öka sin närvaro i media, för det finns en efterfrågan liksom. Krävs för att man lyfter luren.
Kan du se en problematik i att det kanske blir en lite låg nivå på det hela liksom, att ni kuppar en kupp och sen att det blir ett lite kanske, vissa kallar det ett barnsligt filter och lite så här.
Jo, men folk, det är många som är humorlösa så där, och det är klart att det kanske blir en väldigt koncentrerad form det där. Sen vet jag inte om den här kuppen var exempel på väldigt låg nivå. Jag tycker att den här som var väldigt sofistikerad i sitt genomförande.
Men man kan ju säga det som att ni kanske lurades lite liksom, att
ja, det, fast jag vet inte om jag köper det här, för alla medier var ju mer eller mindre medvetna om att det var någon typ av dålig avsändare bakom, och så lät de spelade med ändå. Och sen tycker jag att det var några som det var ju Tommy Nilsson och Marabo och Forsman som gick ut och lurade, så vi modifierade bara en luring som redan var där. Så jag vet inte, om vi gjorde ju bara någon typ av remix.
Jag kanske ska säga att jag personligen tycker att det är skitkul och jävligt bra jobb, men kan du förstå vad jag menar liksom, att ja, PR liksom, kanske blir för...
Ja, nej, men alltså, i regel så tycker inte jag att man ska hålla på med massa förtickta grejer mot media. Sen kan jag tycka också, det var någon så här reklamare som sa det jävligt bra, att man behöver inte alltid avslöja vem mördaren är i första kapitlet heller, vilket jag kanske tycker mer att det var det vi sysslade med.
Men har ni hört någonting från Marabou i efterhand?
Nej, jag har inte pratat med Marabou. Jag har faktiskt jobbat lite med Marabou när jag var på B-byrån Prime för några år sedan. Men nej, jag har haft kontakt med reklambyrån Forsman. Mailat lite så där. Efter vi var med i samma, någon vecka eller två efter det, så var jag och VD:n för Forsman, som även är de som har gjort den här Zlatan-reklamen för Volvo nu, och Epic Split med Van Damme. Jag mailade lite om att om vi snackar om det där radioprogrammet och sådär. Och jag känner en del som jobbar där. En ganska liten, ett litet land och en liten bransch.
Sen har vi ju där polisnot grejen som du klädde ut i Almedalen.
Ja, just det.
Ja. Och delade ut
en polisnoter. Så stod det på baksidan. Jag var i Almedalen där, en massa politiker, opinionsbildare, journalister där. För jag var där hela veckan i lite andra ärenden också, men då delade jag ut till folk på gatan. Det är ganska mycket poliser där och så vidare, med att det är politiker som behöver säkerhetsskydd och mycket, mycket folk. Så jag delade ut dem till folk på gatan iklädd en polisväst som jag hade kommit över. Och på baksidan så stod det en förklaring till att folk helt plötsligt fick en kvarts miljon polisnota tryckt i handen. Så det var, ja, jag hade hoppats att det skulle få mer uppmärksamhet, och det var lite otaktiskt av mig att göra det på typ fredagen, för då är alla liksom journalister trötta och bakfulla och svårare att, ja, det har dragits ner på mediebevakningen ganska mycket jämfört med tidigare under veckan.
Men du fick ändå ganska mycket uppmärksamhet för just det där med att gå två och betala för tre också.
Ja, exakt.
Det var ungefär samma,
ja, precis, när vi gjorde den här annonsen som handlade om att AIK precis hade höjt biljettpriset för att täcka upp för på polisnotkostnaderna, så gjorde jag tillsammans med Fredrik Preisler, som har gjort mycket AIK-kampanjer också, bland annat den här IFDIF Tillsammans kan vi för några år sedan. Vi gjorde den där annonsen, gå två, betala för tre, det vill säga ni betalar för en polis också. Och då körde vi bara ett annonsinförande i Aftonbladet, men sen så skrev alla andra om det liksom, i och med att den var lite skoj.
Och den har ni fått hederspris för.
Ja, precis, i årets lobbyist.
Så den har blivit uppmärksammad. Men det måste ju varit en av dina bättre kampanjer som du har haft sen nu.
Ja, och sen gjorde ganska mycket tillsammans med AIK, en hel del andra aktiviteter som inte syndes lika mycket, men kopplat till det där. Så, och dessutom samarbetade vi bra med Svensk Elitfotboll och deras PR-byrå IKL och Djurgården också faktiskt. Så vi var absolut inte ensamma i det. Sen har AIK dragit ett stort lass och var också ganska tidigt ute. Redan sommaren 2012 skrev Thomas Etzelius på DN Debatt om det där. Sen skrev Djurgården sommaren 2013 på DN Debatt om samma fråga. Men ja, det var en väldigt liksom... Det var ganska enkelt att skriva den annonsen. Jag tror jag skrev den på 120 minuter. Och sen så formgavs den av Fredrik. Så det var så här, en liten insats egentligen. En liten arbetsinsats som gav väldigt stor effekt. Som så många andra bra kommunikationslösningar så är de ofta väldigt enkla. Och innehåller en portion finess liksom.
Men den sån kampanj är ju egentligen skarp kritik mot polisen i det här fallet. Är det liksom...
Ja, eller det är inte polisen själva.
De som bestämmer.
Ja, de som bestämmer, precis. Men känner du att det är supporten som pratar i en sån kampanj? Ja. Eller är det PR-konsulten som tänker där? Eller är det just supporten som vinklar hela kampanjen?
Det där var nog först och främst egenskap som vettig människa. För det, jag tycker det är ganska svårt att... Man måste vara väldigt intellektuellt akrobatisk om man ska kunna motivera de här polisnoterna. Det är ganska barockt resonemang från första början som ligger till grunden för att man införde dem. Så, jag har pratat med liksom jättemånga politiker, journalister eller bara vanliga människor som kring det här, som typ alla som är vettiga håller med om att det är konstigt. Det var en konstig undantagslag. Så det var nog varken supporten eller PR-konsulten som byggde resonemanget, utan det var nog bara utifrån en grundläggande förståelse för hur samhället och staten borde fungera, och någon typ av konsekvent alltså rättvisa tänk kring så här, hur polisen ska finansieras. Jag tyckte det var viktigt också att poängtera, ofta i media, och det hjälpte fotbollsklubbarna till med länge också, så porträtterades ju frågan som en så här ren fotbolls- eller idrottsfråga, men det var egentligen en evenemangsarrangörsfråga generellt, för jag tror hälften av landets festivaler drevs av i form drabbades av det här, och det tyckte jag var viktigt att driva argumentationen på det sättet också, att det inte är särintresset fotbollsaktiebolag, utan det är någon liksom, det går på tvären genom alla typer av liksom mötesplatser och evenemang, vilket också gör det till en bredare och mindre egen intresseaktig fråga. Vi ändrade lite argumentation det sista halvåret gentemot hur det varit innan, när liksom både AIK fotboll och andra hade varit ute och kört liksom att ja, men vi har inte råd att betala hit och dit. Och det är ju inte att argumentera i egen sak så där, är inte så framgångsrikt, särskilt inte mot politiker och media. Och det är liksom ingen, om avsändaren dessutom är AIK, Sveriges mest hatade klubb, så vinner man liksom inga mittenväljare eller mittenpolitiker på att argumentera utifrån det perspektivet, utan så vi hittade lite andra infallsvinklar på det där som var mer relevanta, som mer hållbara.
Hur känner du kring liksom det jobb som andra svenska klubbar gör? Och så, för det, i alla fall min känsla är att AIK är ju Sverigeledande inom de här reklamkampanjer och liknande. Liksom, märker du av det också? Eller, eller håller du med om det?
Ja, det hade varit otippat om jag hade sagt att Bayern ligger för. Nej, men det gör, och det gör de inte. Mm. Utan det är klart att det avståndet, det känns som att bara växer och växer. Rätta om jag har fel, jag pratar ju egen saker, men
vi är liksom 2014, borde inte fotbollsklubbar kunna inse att man kan utnyttja saker på ett jävligt bra vis på?
Jo, absolut, men jag tror att det tycker jag går igen i mycket, att vi i AIK är lite, vi är lite värre liksom. Och det måste man vara om man ska kunna göra spetsig kommunikation, för det är väldigt mycket dedikerat arbete och det är väldigt mycket liksom nerv inblandat i budskapsformuleringen för att det ska bli bra. Därför är ju liksom AIKs kultur och strukturer är ju bra grogrund för att skapa bra kommunikation. Bättre än vi har ju bäst förutsättningar, vilket är, och sen är vi liksom ett bra gäng som har skaffat oss bra erfarenheter och hela tiden blir bättre och bättre, lära oss och utvecklas, och allt det där gör ju att vi kan göra bättre reklamgrejer, PR-grejer än de andra.
Ja, det kan du göra, men du säger
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen.
Ja, det är upp till dig. Det är upp till dig.
Ja, jag vill inte komma någon annan.
Magnus Persson, vad säger du? Vad säger du om
det? Ja, men om vi går in på lite Simon Strand i person då. Du är uppväxt i Hässelby, har du berättat.
Ja, exakt.
Lite så. Men när började du se din första AIK-match egentligen?
98 och 99.
Spelade du fotboll själv?
Ja, jag spelade i Hässelby SK fram till typ 13 års ålder. Sen så splittrades laget, som så som det ganska ofta blir liksom i den åldern. Så försökte jag fortsätta lite i något liksom, i någon ny konstellation där jag bara kände en person, sen slutade han. Så man spelat lite med kompisarna därefter fram till när man började i PR-branschen och jobbade, eller jobbar mycket, jobbar i stan, sällan tar sig tid. Så det har blivit mindre och mindre.
Men har du alltid varit fotbollsintresserad?
Ja, nej, men absolut. Det är liksom sen, så långt jag kan minnas.
Men är du mer AIK än fotbollsintresserad? Eller alltså, har du tid att titta på något annat lag? Liksom?
Nej, det där har avtagit. När jag var yngre så kollade jag mer på annan fotboll också. Men nu när man måste liksom hårdprioritera, och AIK är ju en viktig liksom social arena också, förutom fotbollen i sig, så då blir det mest AIK.
Vad hinner du med något mer än att jobba och AIK då? Eller har du...
Ja, alltså...
Vad gör du när du har en ledig dag liksom?
Ja, det är...
Har du aldrig kan?
Ja, det är rätt... Jag brukar jobba en liten stund varje dag i alla fall, men... Ja, sen... Försöker jag umgås med min flickvän. Och... Ja, gillar att äta mat och dricka öl. Till de flesta andra.
Men du berättade att du läser en del böcker också.
Ja, jag läser framförallt på internet faktiskt. Okay. Jag har i snitt kanske 70 flikar uppe i Google Chrome och så här. Ja, så jag avverkar. Jag läser ut internet liksom.
För att det är intressant eller för att du känner att du måste göra det? Eller för
ja, både och. Alltså någon blandning. Det är delvis ångestdrivet att jag känner att jag måste göra det för att jag vill ha så bra koll som möjligt. Men sen tycker jag att det är kul såklart också.
Finns det någon gång du bara vill stänga ut allt och alla och bara göra ingenting?
Ja, ganska sällan, men det är klart att man har de dagarna. Men samtidigt tror jag inte att det är så konstruktivt att gå in i det modet, utan lite som Göran Persson sa om politik någon gång, att det är som att cykla, slutar man trampa så ramlar man. Så jag vet inte om det är bra att regera i någon sån här total passivitet ens för en enda dag faktiskt.
Men du måste vara kopplad och så här hela tiden och alltså, ja, väldigt online eller vad man ska säga liksom.
Lite för mycket för mitt eget bästa kanske.
Hur ser du på framtiden? Vill du för alltid jobba med PR eller?
Nej, inte alls. Sen vet jag inte vad jag vill göra, men jag tänker att plan eller tanke kring det där är så här att jag vill göra någonting, ett projekt som jag tycker är så pass bra att man lika gärna kan sluta, lägga ner och göra någonting annat. Det är min tanke kring framtiden i vad man ska hålla på med.
Hur är du som supporter för AIK då? Står du fortfarande på norra eller vad?
Ja, jag hoppar faktiskt runt lite, men jag har svårt för att stå på norra. För att det är där det här med akustiken märks mest. Så jag blir bara liksom deprimerad varje gång jag står där, för att jag tycker att lutningen, att det låter som en jävla spjällsäng när folk hoppar, eller det låter liksom som på någon så här bordell liksom, så här, liksom fjäderljud. Helt sjukt. Så när jag ställer mig på några så kan jag liksom inte forma tanken över huvudet, att jag mest står och irriterar mig på allting som är fel. Så därför står jag mindre på några nu än förut. Tyvärr.
Du låter väldigt besviken på nationalarenan.
Ja, det kan jag inte sticka under stol med.
Nej.
Men du är inte så att du sitter typ på, du är inte så att du vill sitta på VIP-läktaren och bara liksom vara helt lugn?
Det gör jag ibland, lite beroende på vilka man går med sådär. Men jag brukar dela upp min tid mellan de olika läktarna.
Vi måste ju ta upp det här med att du gick ut gymnasiet med ofullständiga betyg också. Det är ganska intressant, för du känns ju som en människa som är lite smartare.
Borde kunna bli ett G.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, men det hade jag väl kunnat göra om... Nej, men jag hade jävligt hög frånvaro, var väl omotiverad. Så enkelt är det.
Men har du någon vidare utbildning efteråt?
Nej, jag hade ju... Och nu liksom, fan, jag har jobbat i 6 år. Man skulle behöva backa bandet väldigt mycket om man skulle sätta sig och så här komvux, plugga upp massa grejer.
Men jag tänkte mer det här marknadsmässigt och PR, det är ingenting du har utbildning på, utan det är bara som
jag
kört. Nej,
jag trampar på rätt bananskal kan man säga. Jag hade lite flyt, så kom jag in och började faktiskt jobba dagen efter jag slutade gymnasiet. Och sen så har jag fortsatt liksom.
Okay.
Och ju längre tiden går desto svårare blir det att backa tillbaka.
Ja. Precis, men om du känner, du som inte gått igenom den akademiska vägen, kände du ändå att du har liksom den kunskap, eller liksom, du kanske har bättre kunskap rent praktiskt än de som kommer direkt ifrån en högskola och sådär?
I och med att man har haft tillgång till det här världsomspännande datornätverket internet, det är ju liksom rätt använt ett ganska bra utbildningsprogram också. Och sen om man bara ser till att hålla sig till smarta människor och så, här, så kan man ju lära sig snabbt också. Och jag menar, jag känner ju många akademiker och professorer och gud vet vad, jag kan ju käka lunch med dem istället för att sätta mig och lyssna på någon föredrag, och jag kan köpa samma böcker som de läser på universiteten också. Så det känns som att ja, det finns ju fler vägar till kunskap.
Liksom alla de här idéerna och alla de konstiga grejerna som ni har gjort, liksom, vad kommer de egentligen från i dig, liksom, eller hur? Du verkar väldigt kreativ och liksom mycket tankar i huvudet, liksom, eller hur?
Ja, nej, jag tror det där är mycket en spegling av, alltså, vilka tankar man tänker är ju till stor del en spegling av vad man hämtar intryck ifrån. Jag läser mycket inom många olika ämnen. Och sen så, ja, för min del så är det rätt bra att vara bakfull, för då vandrar mina tankar i så här irrationella cirklar och kommer på något liksom absurda grejer. Och det är ju, bra kommunikation är ju ofta lite skruvat på något sätt. Så, man lär sig att utveckla metodiker för det där, men jag tror att ens främsta konkurrensmedel är jag läser mer och jag träffar fler människor än de flesta andra. Så det är nog mycket en konsekvens av det snarare än något medfött, liksom.
Vad kan du säga händer framöver nu kring AIK och kampanjer och sådär? Thomas Elselius var ute i förra veckan och sa att det är någonting på gång nu i alla fall inför den nya säsongen.
Ja, men vi har ju alltid saker på gång. Det är lite signifikant för AIK. Jag ska träffa Thomas faktiskt nu. Vi har en grej som heter Supporterakademin som jag och några andra AIK-are har dragit igång som AIK fotbollssponsor. Där unga AIK, eller liksom 17-24 är de, 20 pers typ, som går det här programmet där de, tanken är att man ska få en helhetsbild av AIK och även omvärlden, eftersom att AIK är ju alltid mer påverkat av media, politiker, och vi har även större incitament att påverka dem. Det har man ju märkt inte minst, polisnoten är ett exempel, arenafrågan är ett annat, och det kommer dyka upp nya sådana frågor.
Slår ni 15 000 spärren snart, säsongskortsförsäljning?
Ja, det tror jag. Det är svårt att... Det finns några grejer som gör att det här året är lite svårt att jämföra med föregående år. Det har varit en rabatt och jag vet att familjeläktaren är utvidgad och så. Så jag vet inte hur mycket det kommer plana ut när rabatten är borta. Men... ja, vi i AIK, vi tenderar att växa och växa, så jag skulle inte bli förvånad. Dessutom så, ja, lär det hända någonting kampanjmässigt också för att initiera ytterligare energi i de här sista.
Så det är ett litet löfte du ger här då?
Ja, men någonting kommer hända. Det vore konstigt annars.
Gött, ska vi... Get. Avsluta med...
Jag vill avsluta med fem snabba frågor som vi... Ja, det vi har i varje avsnitt.
Inte likadana till...
Nej.
Ja. Så, Råsunda eller Nationalarena?
Råsunda.
Andreas Alm eller Rickard Norling?
Ja... Hoppas att Alm inte lyssnar. Jag säger Rickard, men jag gillar Andreas också.
Celso Borges gör succé i VM och blir såld i sommar, eller att han floppar, eller ja, att han får stanna kvar helt enkelt och spela säsongen ut.
Ja, det där var en knepig fråga. Det känns som det beror på.
Ni kan ju tjäna ganska mycket pengar i sommar och gå i VM.
Men generellt är det väl alltid bättre om folk presterar än om de floppar. För jag antar att säljer vi dem,
ja, gör
vi
det för, men jag menar att han inte,
för att vi tycker att det är värt att sälja honom. För den, det är precis, vi säljer honom. Så då får jag väl säga att han gör succé. Och så, för jag litar ju också på att vara en sportchef och tränare fattar rätt beslut. De är ganska hyfsat klyftiga personer båda två. Han blir såld.
Hammarby eller Djurgården?
Alltså, jag tycker ju frågan är felställd. Men Bajen är äckligare på sitt sätt. Samtidigt är Djurgården mer så här en verklig rival. Hammarby har ju cementerats i det lägre seriesystemet. Så ja, jag har mindre och mindre problem med Bajen i takt med att de blir mer och mer irrelevanta i och med att de inte ser ut att komma tillbaka.
Du får sätta in ett litet pass om du vill. Och så sista frågan då. Du får göra en kampanj eller en reklamfilm eller vad du vill med Zlatan och med allt vad det innebär för din status som person och ditt rykte. Eller att du får göra en med Tjärnström.
Det är klart jag väljer Tjärn. Jag ska faktiskt, jag fick mail av honom häromdagen. Det tyckte jag var jävligt fräckt.
Jag känner, är han det största för dig liksom, eller?
Ja, absolut. Det är han. Det är ganska han ska ju jämföras med de absolut största spelarna i hela AIKs historia. Han är den som har spelat flest matcher. Och ja, det är, han är så speciell på många sätt. Hela hans person och hans sätt att spela. Och hur det förhåller sig till AIK. Och att de på många sätt har varit en liksom motbalans till allt kaos runt omkring. Han har spelat en oerhört viktig roll under nästan ett och ett halvt decennium.
Ja, du började titta 99 på AIK. Aha. Och sen har jag varit med hela tiden. Känns det konstigt nu när han är borta som supporter?
Ja, även om det kanske, det känns mindre konstigt i och med att liksom hans speltid avtog successivt. Men och sen så är han ju kvar på uppe i administrationen. Så de två faktorerna gör att det kanske liksom planade ut på ett mindre abrupt sätt än vad jag hade kunnat göra.
Nej, men det tackar vi väl Simon Strand så hemskt mycket.
Tack.
Tackar.